Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag så får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. I dagens avsnitt så gästas vi av Hasse Backe som pratar om hur många gånger han bett sina spelare fejka skador och så lite om Zlatans sons landslagssuccé. Aftonbladets Disco Kristoffersson ger oss det senaste om allsvenskan och så skäller vi lite på fransysker som förstör matcher. I studion Tre Strömberg, Jonas Nilsson och jag heter Micke Lejonryde. Och Jonas, du börjar med att räcka upp handen.
Millwall är med på kupongen. Match nummer 9, säker etta.
Alltså det säger du alltid och sen går jag på din linje och sen så slutar jag där med 7-1.
Nytt tips nästa vecka.
Ja, tack. Det har spelats väldigt mycket härlig fotboll nu i veckan som har gått. Bland annat såklart spännande kvartsfinaler i Champions League. Följde ni de matcherna?
Ja, herregud.
Absolut.
Vilken var favoriten?
Alltid PSG Barcelona.
Just det. De har lite problem, PSG. Eller framförallt Mbappé har väl lite problem.
Men hade inte alla på den planen lite problem?
Ja, alltså, det många är på läktarna också.
Som fruktansvärd kaosmatch på alla sätt och vis. Och en sån liksom, underbar rivalitet som jag verkligen älskar.
Jag tänkte lägga lite vikt vid en annan match, nämligen Arsenal-Bayern München. Det är visst svenskt intresse. Den slutar 2-2. Det är ju två superstorlag som möts.
Kane kommer tillbaka till London. Han är ju Spurs, han är avskydd av Arsenals fans och de sjunger emot honom. Kane gör ju en riktigt bra match. Mer värd just nu än självaste Haaland.
Mm. Men de stora rubrikerna efter den matchen handlar om en svensk. För det var ju Glenn Nyberg, domaren, som stod i centrum och som också fick döma den matchen. Mm. Vad var det som hände?
Jag tror att det är i 67 minuten eller något sånt där. Bayern München leder väl då med 2-1 om jag inte tänker helt fel. Och det är en situation i Arsenals straffområde där det är inspark. Och Raya lägger upp bollen. Glenn Nyberg blåser och han passar den till Gabriel. Som då också tar bollen med handen.
Mm. För han tror inte spelet är igång.
Han tror inte spelet, utan han tror att Raya passar honom för att han ska göra insparken.
Ah, ja, okay.
Det är ganska vanligt
ett tilltagande. Ett missförstånd liksom.
Ja. Så att då tar han bollen med handen och lägger upp den själv. Och sätter igång spelet då, tänker han.
Mm. Och vad gör Glenn Nyberg, vår svenska representant i den här EU-Europamatchen?
Han gör ingenting.
Ah!
Han tycker att det här är kids mistake. Så att han blåser inte straff helt enkelt. Och folk är ju rasande i Tyskland.
För nytillkomna lyssnare skulle jag vilja säga, man får ju inte ta hand bollen på att han är på bollen. Om det är någon som undrar. Och det är det här alla rasar om. Så här säger Thomas Tuchel, alltså Bayerns tränare, efter matchen om den här situationen.
I think the referee did not have the courage today to give a deserved penalty. But he admitted on the pitch that he saw the situation and that quarterfinal is not enough for him to give a hand penalty on for a kid's mistake. So he admitted that he knows about the mistake the player made. That is that's a bit frustrating.
Spelaren gör ett
that's a bit frustrating, säger han liksom. Har han gått i någon diplomatkurs eller?
En stor match, men han menar då på att Glenn Nyberg inte har liksom modet nog att liksom blåsa straff. Han tycker så här, vad fan, spela på liksom. Att det ska inte avgöras på någon sån där.
Tyskarna har inte varit så här förbannade sedan Stalingrad. De var ju uppror och jag kan förstå dem på ett sätt. Alltså det är inte Glenn Nybergs uppgift att bedöma om det är barnmisstag eller inte. Han ska följa regelboken till punkt och till pricka.
Fast så eller? Är det ju inte riktigt. Alltså det går ju inte till så. Alltså lyssna varenda gång typ Jonas Eriksson pratar så förstår man ju att det finns en regelbok, men den är också lite, den ska inte vara det, men det blir så att den blir lite flytande och det blir lite att domarna försöker ha lite känsla att inte ge kanske någonting som egentligen ska ge ett gult kort, kanske man inte ger gult kort för i första minuten i ett derby för att det är inte den nivån man vill sätta och sådär, att man, och så håller man på liksom, så finns det lite gråzoner som man flyter emellan. Jag kan ändå tycka att det var, jag kan tycka att jag gillar att han inte ger straffar.
Okej. Okay. Varför ger vi då offside bortdömda mål för att någon har haft bröstvårtan på fel sida om en linje? Då är det så noga, men här bara, nej, han menar inte riktigt,
men det är ju för att vi har problemet VAR i fotboll. Det går ju inte längre att inte ge offside för de här millimeter offsiderna eftersom att det är ju en svart, det är ju ingen bedömningsfråga utan det är ju liksom svartvitt och då har man VAR och då går inte det. Sen kan man också argumentera då för att ja, men då ska ju VAR gå in här och säga hallå, spelet var ju faktiskt igång och det var faktiskt hans.
Tack. Tack så mycket.
Jonas Nilsson, alltså du är för VAR.
Hände hoch, jag håller alltid på tyskarna. Döm efter reglerna. Det är inte Glenn Nybergs uppgift att åka till London inför en miljardmatch och tänka, ah, det var nog inte riktigt meningen. Hörru, skärp dig, nu kör vi på. Så gjorde jag i Aspudden, jag fick sparken.
I veckan en stor höjdpunkt när det kommer till, om vi pratar landslagsfotboll och kanske det enda laget som vi har något att vara stolt över när det kommer, som faktiskt ändå har något att spela för i alla fall, det är ju damerna. Det var ju EM-kvalmatch mot Frankrike, det heter alltså fransysker när vi pratar om damer. Väldigt spännande match för övrigt, viktigt för Sverige att ta poäng. Det gör vi inte, vi torskar med 0-1.
Du sitter ju i bilen och lyssnar på matchen, du blir ju skitförbannad.
Nej, men man blir det, alltså, jag blir, dels för att vi torskar, så här, det är ju hat att förlora, det är en sak. Men det som händer är, jag vet inte hur mycket ni såg av det här, men det som händer är att fransyskarna gör 1-0 i 81 minuten tror jag eller någonting. Därefter så följer då 18 minuters speltid, alltså 90 plus 8 minuter. Där de här fransyskerna, de fejkar så mycket skador. Och målvakten, hon har, jag tror hon har 4 olika skador på 4 olika ställen. Och då bara, ja, men vi lägger till tid, vi lägger till. Men det spelar ju ingen roll. Och det här är inte unikt för den här matchen. Men det här är ju fotbollens stora, stora problem.
Det pratas jättemycket, har ju gjort länge, inte minst i Sverige också, i svensk fotboll, men även i liksom global kontext. Att, ja, men det här är ju någonting som inte går att komma åt.
Nej.
Att, men... För att lägger man sig ner och har ont, då har man ju, man måste ju få ha ont på en fotbollsplan. Och man måste ju få vård om man behöver det. Och då att hitta det här lilla kryphålet då och ligga och låtsas ha ont, det går ju inte, det kan ju inte domaren säga att du har inte ont egentligen, och så ligger en målvakt där och har dragit korsbandet liksom. Det är inte vanligt, men det händer, fråga Courtois.
Jag är pappa till 2 barn. Andelen gånger jag har skickat dem till skolan med öroninflammation, det går att räkna på 2 händer. Va fan, så här, ställ dig upp eller bete, eller skicka av dem av planen. Det måste kunna gå att skicka. Jo,
men hur ska man bevisa att han inte har ont, eller hon?
Therese har en poäng. Kommer in någon på akuten, hörru du, lägg av, gå hem med det. Det är samma sak. Det går ju inte att komma åt.
Den fick jag höra en gång när jag kom in på akuten, så fick jag komma in nästa dag. Låg jag in i 2,5 vecka sedan. Så att det går inte att säga att du har inte ont när någon säger jag har ont.
Nej, men okej då. Då får man göra som med utespelarna, att när de blir skadade, då måste de ju lämna planen och sen komma in.
Målvakterna funkar ju inte så. De kan ju inte lämna, då det är öppet mål. Och det är därför målvakterna ligger ner och fejkar mer än andra.
Det är därför väldigt många lag, får man ändå säga. Det är väldigt få som erkänner det, men väldigt många lag sätter ju det här i system, såklart. Mm. Att behöver man liksom en timeout som inte existerar i sporten fotboll, då kan ju målvakten ha lite ont. Mm. Eller behöver man liksom, ja, men behöver man liksom samla sig? Men då är det ett jättebra sätt klubb, att göra det på.
Min klubb AIK, de gick i bräschen i världen för det här. AIK satte det i system, och det kan villigt erkänna. Det är ju preskat nu, jag har suttit inne för det där. Det var Oskar Linnér, Ivan Torina, de höll ju på för fullt.
Många AIK-målvakter har varit väldigt, väldigt bra på det här.
Alla.
Och det är, ju, man blir, det är klart att man blir irriterad. Mm. Alltså som, för det hackar upp matcherna och det, man kanske får någon liksom fördel som man egentligen inte har någon möjlighet att få. För att som sagt, timeout och sådana grejer finns inte. Så man blir ju irriterad, samtidigt som det är ju också... Alltså jag ser inte på vilket sätt man skulle kunna komma till bukt med det. Alltså det är ju liksom ett vattentätt kryphål.
Det är som klimathot och corona, det finns ingen lösning.
Skicka av de här planen, skicka in, då får Back ställa sig. Hörrni, en av våra mest älskade tränare kommer hit, Hasse Backe. Och han är här nu!
Välkommen, tack så mycket. Tackar. Alltid lika kul att vara här. Det är ett glatt gäng, du vet. Man blir upprymd.
Det är lördag, Jonas har inte nyktrat till än. Och så där.
Ja, det är sådana bitar.
Du, vi brukar alltid köra en pest eller kolera. Vi tänkte göra det nu också. Om du liksom måste välja nu. Aldrig mer se fotboll eller aldrig mer se trav. Vad ligger liksom din...
Oj.
Gud, vad bra stämning det blev i den här studion.
Nej, men den är ju taskig. Den är ju taskig för att jag väljer ut godbitarna nu i fotbollen. Mm. Som typ Madrid City och sådana här. Där man blir väldigt glad att få se. Men samtidigt de stora racen med egen häst. Liksom. Alltså, du kan inte tvinga ur något. Jo, det blir trav.
Du kom ju in här och pratade med ganska mycket trav. Ja, det faktiskt. Började ladda upp lite. Vad var det om?
Nej, Elitloppet är det. Sen med en kompis som är väldigt involverad i Europe bland annat. Då. Han heter Tony Johansson. Han har skrivit låten till Elitloppet. Då. Mm. Jag kommer inte ens ihåg vad den heter, men jag tycker den är ganska bra. Och sen har vi diskuterat lite. Vi måste få tillbaka publiken på travbanorna.
Jag har låten där en gång om året. Så här låter den. Säger du...
Grymt bra. Det här är en av Gunilla Perssons bästa låtar. Nej, men det här är bra. Det är riktigt bra. Det är classic rock.
Therese Röver, jag hatar ju musik. Så jag
hatar inte musik, men jag har en väldigt snäv musiksmak. Jag ogillar den mesta musik jag hör.
Okay. Du gör det?
Mm.
Vad gillar du då?
Mycket 90-tals hiphop, okay, R&B.
Okej, och det håller jag. Okay.
Mm. Och svensk hiphop. Ah, det är det jag tycker om.
Okay. Mm.
Men okej, okay, Elitloppslåpten, du är manager för det här bandet.
Nej. Lugn.
Hasse spelar trummor.
Nej, jag ska vara med liksom och försöka lansera. Vi diskuterar liksom en form av att ta ut band på travbanor liksom. För vi tror ju att det ändå lockar folk. Va? Skulle du kunna skylta med Europe, då säljer du slut på 3 minuter de platserna som finns. Va? Så är det ju bara. Och vi kan nu travbanor som kan ta emot den här typen av band. Men liksom ungefär efter sista racet så bara brakar de igång. Såvida inte hästarna får slag. Det där vet man ju inte med djurskyddet och såna här bitar. Det är ju viktigt. Hästvälfärd, det kan man bli avrättad om man säger fel. Va? Men... Så vi hoppas att banorna, vi har ju kontaktat några banor och de har varit positiva, men allting hänger ju som alltid på ekonomin. Va? Det är ju bara så, vi måste ju hitta några investorer. Va?
Men det finns ju i fotbollen, Ozzy Osbourne ska spela sin sista konsert på Villa Park i Birmingham. Oj. Oasis vill ju spela på Manchester Citys arena. Det finns ju en connection med rockmusik och sportpublik. Liksom.
Ja, Oasis har ju sina loger där. Ja. De har ju sig varsin Noel och
Stolien.
Men det är sköna lirare alltså.
Ja, du får ge oss, skriva upp oss på listan. Kanske inte Therese då, men...
Ja, jag håller mig undan.
När det blir R&B då...
Lösa ner min nämnd, då kommer jag.
Oj, hoppsan.
Ja, när ni bokar honom då. Det spelas en del fotboll i veckan, bland annat EM-kval med damerna. Sverige mötte Frankrike, var det något du...
Ja, jag såg inte hela fighten, men större delen av matchen såg jag. Jag hoppade lite fram och tillbaks.
En sak jag reagerade på... Det var ju liksom alla de här fransyskorna i slutet som maskar magen ur sig och fuskar och liksom fejkar skador. Så att frågan är egentligen, hur många gånger har du bett dina spelare mygla mot slutet av en fight?
På den tiden så gjorde vi aldrig det.
Lägg av nu.
Men nu ska du höra. Det här är, alltså det här, jag är en ärlig jävel alltså, den saken är klar.
Det säger alla oärliga.
Nej, fan är mig alltså. Det är ju länge sedan jag var i Allsvenskan och här. Om jag tar Allsvenskan. Ja. Nej, men hela tiden, jag kan banne mig, om jag vid något tillfälle har sagt till en spelare, ta ett break. Vi behöver bara lugna ner det, för nu är det kaotiskt. Så kan det ha hänt, alltså max 2 gånger. Jag undrar om det kan ha varit typ med Öster... Och med AIK har jag ett visst minne i något läge, om det var en cupfinal mot Norrköping eller Halmstad. Mm. Att jag har sagt till en spelare, och för fan ligg kvar nu, vi måste få någon ordning på det här. Men det är väldigt sällsynt som jag har gjort det faktiskt.
Du säger att det är mer vanligt idag än vad det var förut. Ja. Är det din...
Ja, herregud.
Varför är det så tror du då? Är det för att liksom allting går fortare nu, att det är mycket mer liksom, att det på något sätt är mer liksom
pengar på spel?
Ja, men jag tänker också det, alltså är det mycket liksom, eller vad skulle vara liksom anledningen till att det...
Men jag tror lite, men idag är ju spelarna primadonner. Det är ju också, alltså jag fattar inte hur alla kan ligga ner och fejka skador egentligen. Det var som en taxichaufför sa i Manchester, han har slutat att gå och titta på fotboll. Alltså, för att du får gå tillbaka där till 70-talet där de sparkade ihjäl varandra och reste sig. Ja. Han orkar inte se det här längre.
Och då ska man veta taxichaufför i Manchester, det är världens ärligaste människor.
Ja, det är garanterat. Men det måste ju vara de här bitarna. Det är en jäkla massa pengar på spel. Ja. Det blir också ett litet egenintresse för tränarna. Du riskerar ju sparken. Du riskerar ju sparken liksom, om du torskar den finalen. Så om du slår ihop hela paketet, vad det innebär, så är det därför det har eskalerat. Jag är helt övertygad om liksom, att få breaks. Men det är ju vidrigt.
Ja.
Och jag önskar ibland så här, liksom, ha med alla dessa breaks när de lägger sig ner. Och målvakter uttalar sig, ja, kanske taktiskt och bla bla bla. Någonting bör man ju göra. Mm. Antingen är det ju bara så här att domaren kan ju bedöma ganska snabbt, det här är ingen allvarlig skada.
Nej.
Fan, bär ut dem.
Ja. Kan inte göra det.
Även om det är keepen, bär ut dem, då får väl någon ta på sig handskarna då, liksom ungefär, va? Det är ju...
Ska det då ligga ett par, tänker du, liksom extra handskar vid stolpen, titta vattenflaskan, och sen så får bara någon så en vänsterback få springa fram och dra på sig dem lite snabbt.
Eller ta målvaktens handskar bara liksom så här. Det är kanske lite överdrivet.
Men då skulle du få slut på det på en gång.
Ja, jag tror ju det, men med utespelare som ligger ner bara liksom, det är bara, i så fall är det bara stå klar med båren. Ut med båren, bara lassa på, ut, spela vidare. För att få någon form av stopp för det. För det är ytterst irriterande. Och jag känner ibland så här,
det förstör ju produkten fotboll.
Ja. Varför håller vi på så här? Är ju känslan liksom bara så här rent spontant.
Ja. Alltså det... Budskapet här, skärp er alla ni som håller på.
Nej, men fram i båren. Ja, fram i båren och ut med dem.
Vi ska prata lite landslagsfotboll, och du som egenskap av oerhört erfaren tränare och landslagscoach, det som dök upp i veckan är att nu har ju faktiskt Zlatans son Vincent gjort måldebut i landslaget, hängt sitt första. Och det är ju kul såklart. Frågan som vi har funderat lite på så här, hur mycket förväntningar har han på sig och den psykologiska pressen av med det efternamnet? Hur tänker man som tränare då?
Ja, jag tror ju som tränare tror jag framförallt man tänker på medialt skulle jag säga egentligen. Sen kan det bli ibland lite överdrivet det här tycker jag från tränare också som säger så här, nu måste vi skydda honom från media och så vidare. Va? För jag tror fortfarande så kommer det till slut liksom att handla om media och drabbas av media. Så att
det är som man ska att väl träna sin sån hårdhet också?
Ja, absolut. Så någon gång måste du ställas inför det här. Sen har han har det ju tufft med det efternamnet, ju ingen tvekan om. Jag är bara nästan mest imponerad av att bägge två sönerna, en uppe i Milans då, i alla fall ungdomstrupp, och Vincent här ändå uttagen i ett future teamlandslag. Bara det, för det är inte så jäkla många av dessa storstjärners söner som hamnar så här pass långt upp i eliten. Jag är lite impad av det, men jag tror att det är tufft för han med namnet.
Vad är Future Team, Hasse?
Det är de som, vi kan säga så här, i en åldersgrupp, de som är födda kan man säga sista kvartalet. De är alltså inte lika fysiskt utvecklade som de som är januari, februari, mars då ungefär, och april första fyra månaderna. Då väljer man att matcha dem mot de som är på samma nivå i landskamper mot andra länder. Det är därför det kallar Future Teams. Mm. För att det är inte så roligt att drabbas av att ständigt möta någon som är 20 centimeter längre, 20 kilo tyngre, och det bara smäller i närkamper och du blir överkörd.
Och får inte möjlighet att visa upp då eventuella liksom tekniska kvaliteter och så här, utan man blir bara liksom mosad.
Ja, och till slut lägger du av. Ja. För det här är inte speciellt roligt. Nej, därför det finns ju forskning som visar att vi i Sverige förlorar 50% både på tjej- och killsidan av våra fotbollsspelare talanger runt 14-15 års ålder. Och det beror mycket på, tror jag, att de har fått att man inte liksom har lyckats balansera det här typ med, som man gör med Future Teams. För det blir inte roligt att bli överkörd. Det blir bara, boom, säger det. Mm. Hur ofta går du ner och tränar då till slut?
Ja, jag var ju oerhört sent utvecklad, det är jag fortfarande. Jag fick aldrig chansen riktigt.
Är du decemberbarn?
Nej, jag är januari.
Oj, då ska du dominera. Ska du dominera, det var bäst.
Jag var bra tills bollen dök upp, då gick det åt helvete.
Mycket fotbollsfarsen som står på en grusplan just nu faktiskt, och säkert ser sin son eller dotter spela fotboll. Där stressen är över att de inte liksom, men det behöver man då inte känna nu med det här att det finns då.
Du vet, forskning visar också att när tjejer och killar ungefär blir 18 år, då pikar alla liksom, och i stort sett utvecklade. Mm. Som de här bjässarna som vid 14 års ålder var de här 20 cm och 20 kilo längre och tyngre. Men det där går ihop ungefär vid 18 års ålder. Så man kan säga att de som orkar stå emot det här hela vägen upp till runt 18 års ålder, då är de med. För då tycker de som var bäst som 14-åringar, då är inte lika kul för dem längre. För nu har de andra kommit i kapp.
Ja, men för det där har man väl sett att om man kollar på liksom seniornivå, så är det ju mer utplanat när på året man är född och så vidare. Men att längre ner i åldrarna så är det jättetydlig uppdelning.
Hasse kastar in handduken nu, för nu orkar inte han med oss mer den här lördagen.
Nej, där ser man.
Och vi kommer orka vara detta. Stort tack, Hasse, tack för att du ville gästa oss. Du är så hjärtligt välkommen. Alltid kul att höra dina spaningar.
Tackar.
Micke, Jonas och Therese här. Det är lördag. Det är en fantastisk fotbollshelg som väntar oss. Vad ser ni fram emot mest?
Men imorgon kväll 17.30 så är det ju en jätteintressant match i Premier League. Arsenal-Aston Villa. Men precis samtidigt så kan faktiskt Bayer Leverkusen vinna Bundesliga för första gången i klubbens historia. De spelar också 17.30 mot Werder Bremen. Och det är så enkelt som att vinner de den matchen, då vinner de Bundesliga. De leder den i liksom talande stund med 16 poäng efter Bayern Münchens senaste hjärnsläpp förra veckan och Bayer Leverkusens fortsatta segertåg. Ska också sägas att redan i eftermiddag kan de bli mästare i sin lilla kavaj, när Bayern München då möter Köln. Och det är ju, vet vi, inte alls säkert att Bayern München vinner. Så förlorar Bayern München där, då är Bayer Leverkusen mästare redan idag.
Förra veckan tappade väl Bayern München 2-0 till 2-3 mot lilla Heidenheim.
Jajamän.
Och nu kan de göra det igen. Och jag tror inte det heter mästare i kavaj i Tyskland, va? Mästare i uniform, säger man där.
Det är så.
Nej, men vilken grej. Och är det så att Bayer Leverkusen har inte förlorat en enda match under hela säsongen?
Nej, precis. De har gått obesegrade i 41 eller om det är 42 matcher. Det är helt sanslöst vad de håller på med.
Och det är kul också att Xavi Alonso stannar kvar i klubben och går inte till Liverpool eller Bayern München. Han vill vara kvar och hjälpa Leverkusen.
Han har ju blivit erbjuden typ alla. Alltså Liverpool ryktades det i alla fall att han blev
erbjuden. Han skulle programleda 90 minuter, han tackade nej.
Så han ville stanna i Leverkusen. Ja,
men det tycker jag är så otroligt coolt av honom. Att han liksom bara, att han bara erkänner att det här är min första säsong som huvudtränare. Jag har någonting väldigt bra på gång här, jag trivs väldigt bra, allting går väldigt bra. Jag kommer att vara kvar här. Mm. Det finns någonting så väldigt liksom, dels kaxigt, för att hans liksom aktie är ju svinhög just nu. Och det vet man ju inte hur den ser ut om ett år. Sannolikt så kommer den ju bara fortsätta. Men dels kaxigt, men också väldigt ödmjukt.
Ja.
Alltså det, på samma gång.
I samma tid när det går extra plan med fotbollsspelare till Saudiarabien som säljer ut sig som, får jag säga, fnask? När det bara handlar om pengar.
Du har väl aldrig frågat vad du får säga i det här programmet. Det brukar vi få reda på måndag där anmälningarna strömmar in.
Xabi Alonso kommer få större tränaruppdrag med det han gör nu. Jag tycker det är så himla fint. Jättefint.
Ja, men det är coolt i alla fall när det är någon som går som tåget. Nästa år får vi se dem i Champions League till och med. När de vinner. Jonas, på agendan i helgen.
Ja, det är mest fram emot. Det är en kall öl på Churchill Arms. Men när det gäller fotboll. Liverpool Crystal Palace imorgon eftermiddag. Kommer Liverpool kunna studsa tillbaks? Alltså man blir förvandlad till liksom en pizza av Atalanta som Mabba manövrerar ut Liverpool. Klopp står ju liksom kepsen på sned. Han kan inte göra någonting. Atalanta slår Liverpool på Anfield med 3-0. Kan de hämta sig nu? 2-2 mot United förra helgen. Han kan tappa alla titlar han skulle jaga nu sista året. Så jag hoppas att Palace tar Liverpool imorgon.
Ja, spännande. Jag tittar ju lite mindre sexiga matcher. Jag tänkte kolla Djurgården-Sirius imorgon.
Nej, men allvarligt, vad ska du säga?
Men jag tänkte på riktigt.
Nej.
Jo, vad fan. Djurgården i Häcken förra helgen. 3-3. Vi vänder alltså på 6-7 minuter så blir det en helt osannolik vändning.
Det står 2-0 och sen ringer Reinfeldt till domaren så får ni en straff.
Och så kramar vi honom efteråt. Så att, ja, nej, den här segertåget ska vi följa.
Ska vi ta med oss Theo från Arsenal Sweden?
Det ska vi. Nu på luren för att diskutera en av de stora snackisarna just nu från Arsenal Sweden. Vice ordförande live från Barcelona, Theo Rottman. Hallå där.
Tjena, tjena.
Varför är du vice ordförande och inte ordförande?
Det är alltid skönare att jobba lite i kulisserna.
Ja.
Okej, sitta på läktaren och tycka till om hur de spelar. Är det så du tänker?
Ja, det är jag som har den riktiga makten.
Ja, okej.
Bara inte på pappret.
Du, Arsenal är på alla släppar lite efter Champions League-matchen nu i veckan mot Bayern. 2-2, är vi nöjda med resultatet?
Nej, det är vi inte. Inte alls faktiskt. Det kändes som att vi var... Så här, vi tycker vi spelar ut Bayern München spelmässigt. Och sen gör vi två liksom, pojklagsmisstag och får sota för det. Och det blir ju så när man inte är rutinerade nog och har nerverna på rätt sida så att säga.
Men ni spelar väl inte ut FC Bayern, herregud Theo?
Det tycker jag vi gjorde.
Jag är faktiskt beredd att hålla med. Arsenal var mycket bättre än Bayern München.
Vad har liksom FC Bayern? De har Leroy Sané som är en fantastisk fotbollsspelare. Och sen var det inte så mycket mer. Jag tycker vi är ett dominant lag. Ser man på hur matchen led. Liksom, hade Ben White satt suttit friläget och det är 2-0. Då hade ju Thomas Tuchel åkt hem och gråtit.
Ja, det gjorde han ändå.
Ja, det gjorde han verkligen ändå.
Kolla med din tv-operatör. Ni har missat på bilden. Det var en Harry Kane också som gjorde en mycket bra match.
Jo, absolut.
Var det straff? I slutet?
100%.
Åh, vilket otippat svar som kommer från.
Det kan nog alla hålla med om. Jag menar, vi har ju Harry Kane på plan som har byggt hela sin karriär på exakt samma sak. Vi har exempelvis Jamie Vardy gjort samma sak. Det är ju...
Glenn Nyberg, domaren, han höll inte med, så kan vi säga.
Nej, men han är ju... Det förstår för honom, han har fel.
Okay, ja.
Klarar ni av Bayern nere i München?
Jag hoppas det, jag ska dit troligtvis.
Oj,
gud vad kul.
Mm.
Men det, jag är lite orolig. Man kan aldrig räkna ut ett Bayern München. De är ju ett klasslag historiskt och kommer alltid vara. Så att,
har du plastlag eller klasslag?
Klasslag.
Ja, tack. Det ska vara rätt. Du, om vi tar Premier League då. 7 omgångar återstår. Det är dyngtajt. Det skiljer en poäng mellan topp 3. Där ni har samma poäng som Liverpool. En poäng upp på City. Hur är känslan?
Ja, du. Det är svårt att ta på det. Jag är väldigt nervös samtidigt som jag är förväntansfull. Det är på ett sätt lättare den här säsongen.
Aston Villa kan ställa till det för er imorgon.
Ja, det kan de. Det är tufft. Det är tufft motstånd. Aston Villa är ett halvläskigt lag. De verkar ju bestämma när de ska vara bra och när de ska vara dåliga. När de möter City och liksom Unai Emery ställer ut något form av pajas gäng och bara torskar för att de vill det. Så väntar man ju på att Unai Emery kommer ge igen på oss för att han hatar Arsenal.
Är inte skillnaden på Arsenal i år att ni har supermotorn Declan Rice på mitten och att Saliba är världens bästa mittback?
Jo, men jag tror att du glömmer nog den viktigaste grejen. Och det är att vi har varit med i ett race förut. Ja. Nu vet liksom spelarna som Bukayo Saka, Martin Ødegaard, de här gubbarna vet hur det funkar nu. Mm. Och jag tror att i och med att vi torskade förra säsongen så finns det en annan hunger i oss nu och en annan trygghet i att vi kan inte räkna klart det. För jag tror att många spelarna förra säsongen såg i december när vi ledde med 10 poäng att fan, vi kommer vinna ligan. Mm. Nu är det hungern in i det sista. Och det är nog fördel oss.
Ett år äldre, ett år tuffare, AIK.
Theo, Arsenal, Villa imorgon 17.30. Hur slutar matchen?
2-1.
2-1, Arsenal, där har ni 3 pinnar. Då kommer ni ta ytterligare mark mot en Premier League-seger helt enkelt.
Absolut.
Nu önskar dig en fortsatt trevlig helg. Theo Rottman från Arsenal Sweden, vice ordförande, märk väl också.
Nu kommer ju listan som alla tycker är roligt. De lag man inte tycker om. Det har blivit någon lista i England, va?
Ja, exakt. Jag har den i handen. Den heter den 10 mest hatade lagen enligt den här undersökningen. Det är en engelsk undersökning, så det är bara engelska lag som är med i den faktiskt.
Är det bara engelska personer som har svarat då också?
Ja, det är väl klart att du som journalist ska ställa de här svåra frågorna till mig.
Jag förstår inte vem som har gjort den här listan. Den här undersökningen.
Man behöver, i dagens samhälle behöver man inte faktagranska saker. Man hittar saker som är lite
så
intressant.
Så det är en lista du har hittat på?
Mm. Jag har inte gjort det.
Det är väl där vi landar.
Veckans flashbacklista. Ja,
det är inte jag som har gjort den. Den har kommit. Så här är det. På topp 10, där hittar vi Manchester City, vi hittar Salford, vi hittar Wrexham på plats nummer 8.
Ja, Wrexham som är det här tv-laget. De har gjort en tv-serie om det med Ryan Reynolds, va?
Ja, men precis. Det måste väl vara det som gör att folk hatar dem, eller? Ja.
Bara för att de får lite...
Nej, men alltså alla Wrexham-supportrar, de har ju 10-12 000 i snitt från att ha haft 1500. Jag förstår inte vad hatet beror på. Alltså,
men är det inte då att det är ett fejklag, liksom? Att här kommer det två liksom Hollywood-kändisar som köper ett lag och ska göra lite flashigt av det. Alltså det är väl av samma anledning ligger väl City där också, för att det liksom ja, är liksom Abu Dhabi, hela den biten.
Att pengarna styr, menar du?
Ja, precis.
Ja, inte som Milan som är ett altruistiskt lag där man spelar för att det är
alltså,
kul.
Det finns så många anledningar att hata Milan, så att okay. Det är liksom det kan vara en 10-lista nästa vecka.
Får jag gå vidare? Millwall plats nummer 7, inte helt otippat.
Nej.
De säger vad de tycker.
Vi som har stått inne på puben Five Bells vet ju att folk tycker inte om Millwall-supportrar. Det där är en supportergrej. Millwall är en familjeklubb. Lägg av!
De är också, ska man säga, hatade av alla tjejer som någonsin har tyckt att Charlie Hunnam är lite snygg.
Jaha, okej.
Okay. Ja, Green Street Hooligans, ni plockade inte den.
Jo, exakt.
De slog ju ihjäl honom i slutet där. Mm. Spoiler för de som inte har sett den filmen. Men planerat att göra det.
Får vi ta innan.
Millwall slår inte alltid ihjäl någon, bara på lördagen när de spelar.
Ja. Sen har vi också Chelsea, Leeds, United är med på listan. Men det laget som toppar alltså de 10 mest hatade lagen enligt den här undersökningen, det är Liverpool. Producent Janne, du är United-fan. Du bara, ja, de ska vara där uppe.
Ja, men det är skönt. Det har alltid varit United, känns det som. Men nu får Liverpool och Kloppen den positionen. Och jag ser gärna att han kallas för Floppen efter sin sista säsong här. Han är ju lite, alltså... Han får ju gnällbältet att se positiva ut.
Men är det liksom United-fans som tycker så här, eller tycker alla så?
2-2. Jag var glad liksom att vi förmodligen förstörde guldet. Det var det jag var lyrisk över i en vecka sedan.
Mm. Kan man jämföra den här fighten med om man tar Liverpool till den svenska ligan? Vilka är liksom motsvarigheten till? Är det Malmö FF då kanske?
Nej, men alltså alla... För att tycka om någonting så måste man ha nemesis. Ja. Min familj, släkten Nilsson, vi hatar ju Anderbergs, våra gamla grannar. Alltså man behöver en fiende för att samlas. Gaza, Israel, allt är så. Man behöver en fiende för att ena gruppen.
Men det är väl det som är liksom ganska mycket går i hela den här listan. Att det är ju lag med starka rivaliteter som ligger på den här listan. Och det ska man ju säga att man blir ju inte jätteförvånad över att Liverpool ligger överst på en sån här lista. För det är ju, kollar man bara i en svensk kontext. Kolla liksom svenska fotbollstwitter och typ så här fotbollspoddar där liksom Liverpool-supportrar kallas för sekten. Och det är liksom... Mm. Det, det är ju ganska tydligt att folk liksom inte gillar dem.
Hela stan är en stor jäkla offerkofta. Det är ju så.
Nu har vi ingen här från Liverpool att
Nej,
försvara sig.
Nej, så nu fortsätter vi en stund. Ja,
det är så vi jobbar här. Live från London. Sånt som en enda stor cirkus i Anna. Mats Liljenberg är med oss nu från live från London. Hallå där, Mats.
Hallå, hallå.
Kan man sitta ute på pubbarna idag i London?
Ja, men alltså nu har äntligen vårvärmen kommit hit till London, så idag har vi faktiskt 20 grader, men jag har precis masat mig upp ur sängen här med 39 graders feber, så att det är lite skitsamma för mig.
Alltså, om du låter så där med 39 graders feber, på riktigt.
Det hade ju varit, anstränger mig.
Jag hade ju gråtit som en fransyska efter 1-0 ledning mot Sverige, så mycket hade jag gråtit.
Ja.
Vad är rubrikerna?
Alltså, en av de stora snackisarna i veckan här i fotbollsängland handlar ju om en 35-årig svensk kille från Sätre i Dalarna som enligt alla wikisidor som jag har varit inne på är bara 1,62 lång. Det är jävligt märkligt. Vem tror ni jag pratar om?
Ulf Kristersson.
Ja, han skulle kunna vara det. Jag vet inte om han är från Sätre då.
Det är ju Glenn Nyberg du pratar om.
Ja.
Absolut. Mm.
Men jag kan lova dig att han är längre än 1,62.
Ja, det måste han ju vara.
Ja, det är han.
Fotbollsdomaren som dömde Arsenal Bayern München nu i veckan.
Ja, och jag tyckte ju han gjorde det med bravur, måste jag säga. Jag såg den matchen, jag tyckte han hade jädra pondus och så. Men som sagt, hans insats delar ju fotbollsengland. Och det beror ju mycket på den här straffsituationen i slutet då Bukayo Saka gick omkull efter kontakt med Manuel Neuer. Vad tycker ni? Var det straff eller inte?
Nej.
Solklar straff.
Jag tycker att det jämnar ut sig mot slutet. Saka skulle ha straff också.
Det är ju Sakas situation han pratar om just nu.
Ja, men den.
Det är ingen lön.
Det
är för fan inget kollektivavtal. Är det straff eller inte straff?
Vi har pratat tidigare om hans situationen. Jag ska bara förklara här nu då för Mats. Och så blandar grabbarna ihop det. För att
grabbarna?
De är så,
men det roliga var här kämpa då att The Mirror, de hade plockat in en läppläsare då för att se vad Glenn sa till en vilt protesterande Saka. Man får tydligen inte så himla mycket för pengarna när man anlitar en läppläsare. För det de hade kommit fram till var bara, they have checked it.
Antiklimax.
Ja, nej men precis. Nej, men sen så var det ju då, han fick ju lite också i tidningarna här, Harry Kane gick ut och uttalade sig också faktiskt på och var på Sakas sida lite där och menade det att om Bayern hade hamnat i samma sits så hade de också skrikit på straff ganska hysteriskt, så att ja, vi får väl se.
Udda blir väl jämnt, tänker jag, så det är lite så. Glenn Nyberg är ju, Pontus Wernbloom har gett han 5+ som den av de absolut bästa svenska domarna någonsin.
Och det är han ju också om man ser till att han faktiskt får döma så mycket som han får ute i Europa. Stora Champions League-matcher. Ja. Det ligger ju någonting i att han står ju högt i kurs i domarvärlden.
För det bara var 1,62 lång också.
Ja, nej men precis. Vi måste ju ta reda på hur lång han egentligen är. Men det jag gillar med Glenn, det är ju hans pondus. Han tar inte skit. Han var väldigt hård och rakt fram och blev... Ja, jag gillade hans domarinsats. Det var mindre bra IFK Djurgården dock, men skit i det.
Domare är som poliser på en raggarfest. De måste vara där, annars blir det totalt kaos. Vad gjorde vi utan domare?
Så är det, så är det.
Jag har varit på många raggarfester. Polisen är viktig där.
Det är för att de ger dig skjuts hem varje gång. Du, Mats Liljenberg, live från London. Stort tack för att du var med den här veckan. Vi tar reda på hur lång Glenn Nyberg faktiskt är. Det tar vi på oss.
Så tar vi det nästa vecka.
Nu också med sportjournalistikens tajtaste bringa, Disco Kristoffersson, välkommen till studion.
Tack så mycket.
Min son tränar på samma gym som dig, Sats Södermalm.
Ja.
Du har alltid en PT när du tränar.
Nej,
Disco.
Det är helt fel. Ta hjälp någon gång i veckan för jag behöver få starkare ben. Jag ska ha sådana här kycklingben så jag måste pumpa med knäböjen där. Och när man börjar efter 40 så måste man ju, annars måste man passa ryggen.
Mm, exakt. Ja. Nej, för min son följde efter dig in i omklädningsrummet. Där är Peter med också, jämt hela tiden. Bor ni upp eller?
Nej då, det gör vi inte.
Är du imponerande?
Vi ska prata allsvenskan såklart.
Ska vi? Nu. Härligt! Vi ska fortsätta på det här spåret.
Bild på Discos armar finns på Rockklaskers Instagram. Förut.
Men inte på hans ben.
Nej,
de skäms han fortfarande.
Exakt.
Allsvenskan är igång.
Ja.
Två omgångar in nu.
Verkligen.
Vilka, vad kan du se?
Nej, men det största snackisen nu är över Jimmy Thelin och Elfsborg. Det är ju i princip klart att han lämnar för Aberdeen i sommar. De är väldigt nära, ju klart, med Oskar Hillmark som är ny tränare. Så att det är ju en
liten boll. Är inte det otroligt spännande med Oskar Hillmark till Elfsborg?
31 år la av tidigt. Kom in som assisterande i Aalborg. Blev huvudtränare i danska Aalborg nu som i danska andra ligan. Och nu förhandlar de om, det är väl i princip klart att han går till Elfsborg. Så det blir jättebra ersättare där. Johan Larsson förlänger sitt kontrakt med Elfsborg också, blir officiellt rätt snart. Så det är väl de liksom silly-grejerna.
Men vad tänker liksom Jimmy Thelin? Alltså Aberdeen är ju inte som när Sir Alex byggde upp det på 80-talet. Det är ju fan en krisklubb. Det är ju värre än nere i hamnen i Aberdeen.
Jag vet, men jag tror så här. Svenska tränare, men jag har ju haft Backe och varit här. Och svenska tränare har haft extremt svårt att komma ut utanför Skandinavien. Gör man det så spelar det ingen roll om man misslyckas, utan då är man ett namn där ute och då kan man välja väldigt mycket. Kolla på Jens Gustafsson till exempel som inte gjorde någon stor succé här i Split. Han gör dundersuccé nu i Polen. Så har man väl kommit ut så är det svårt att komma därifrån.
Man tar chansen.
Ja, precis. Mm. Så är det.
Men vad händer med Elfsborg om Jimmy Thelin? Alltså för att är det någonting Elfsborg har haft sen han liksom fick ordning på saker och ting, så är det ju att det känns ju som att det spelar ingen roll vem som spelar, hur mycket spelaromsättning det är, allting är liksom, det är en jäkla maskin liksom. Vad händer med Elfsborg om han försvinner?
Nej, men det vet man ju inte, men nu har det ju stått i bete också att de jobbar på att få in Peter Wettergren, och han är ju teknisk direktör på förbundet, en tjänst som jag tyckte var jättemärkligt att han tog, för han är liksom ingen sån chef så kanske han går tillbaka och hjälper Oskar Hiljemark då, så det blir liksom, han vill ju inte vara huvudtränare, men han är ju väldigt bra där i bakgrunden, så att Hiljemark och Wettergren hade varit perfekt. De kan klubben, lite liknande Jimmy Thelin, sådär, samma spår, så jag tror att det blir bra. Sen vet man ju aldrig, den som när Elfsborg bytte tränare senast, Jörgen Lennarsson fick sparken och sådär, så att det ska bli väldigt spännande med
det börjar ju inte så bra för Jimmy Thelin, det var ju trögare än mitt äktenskap i början, det var en enorm startsträcka. Det var ju som du på gymmet utan Peter, det funkar ju inte.
Exakt, nej, men det var ju så att han hade ju det var väl många som ville se att han skulle få sparken förra sommaren, men de höll kvar och gjorde det bra.
Och Alexander Axén sa ju att Malmö kan vinna med en morsa som tränare, det spelar ingen roll vem som gör något med det där laget. Är det något som motbevisar det?
Ja, men det tycker jag väl ändå att Djurgården och Häcken, alltså Djurgården såg väldigt dålig ut senast i första halvlek och andra, men jag tror de två kan utmana Malmö. Just Häcken tycker jag visar bra mot Djurgården, sen tappar man ju, men det finns kvalitet i båda de lagen, och jag menar Djurgårdens moral att de kunde komma tillbaka och få 3-3 när de ligger under med 3-0, det tycker jag visar på att de har bra moral. Så jag tror Djurgården och Häcken tror jag är de främsta utmanarna som det ser ut nu då till Malmö.
Cupfinalen blir ju en kul värdemätare. Var står Djurgården gentemot Malmö?
Precis, det blir en jättebra värdemätare. Sen tror jag de har en nackdel där över att Malmö har hemmaplan. Jag tror de hade haft mycket bättre chans på telefon.
Och så är det ju revisionslagen veckan efter, va? Fullspackat i din värld. Du, Disco Kristoffersson, stort tack för att du ville gästa 90 minuter. Fortsätt på Aftonbladet och på gymmet. Så
det ska vi göra.
Det är lördag. Underbart härligt.
Jättekul.
Härligt. Snart står en kall läsk och väntar på mig på The Churchill Arms.
Sånt som det ska vara på lördag för dig helt enkelt. Din lördag ser lite annorlunda ut. Du ska, eller det vet jag för sig inte. Men om vi pratar fotbollsmässigt så ska du hålla lite öga på den tyska ligan.
Det tänker jag verkligen göra.
Ja.
Det kan ju avgöras. Både idag eller imorgon.
Bayern Leverkusen har ju haft en fantastisk säsong. Nästan till gått helt obesegrade. Bayern München
har gått helt obesegrade.
De har till och med. De är 16 poäng upp på Bayern München.
Ja. Pinsamt av Bayern München.
Jag måste fråga dig, Therese, varför är Amirom i Sporting Lissabon så förbannad i media?
Amirom eller Amorim?
Amorim.
Mm.
Amirarom.
Han är rasande för att, jag vet inte, om man inte har hängt med så kom det uppgifter i veckan här att han skulle vara muntligt överens med Liverpool om att ta över efter Klopp. Han har gjort stor succé. Sporting, de är också på väg att vinna ligan. Victor Gyökeres gör ju 3000 mål i varje match.
Oh.
Och de här uppgifterna har ju sen, folk går ju då i spin på det här, och det har pratats om i alla olika medier, i poddar och i tv-program, och det har skrivits om det allting. Satt han på en presskonferens häromdagen och var arg helt enkelt, för att det här stämmer inte. Jag har absolut inte pratat med Liverpool, jag har ingen överenskommelse med dem. Jag liksom, nu kommer jag aldrig mer prata om min framtid. han sagt. För att han blir irriterad då på att det här har fått sån enorm spridning att han skulle vara överens redan. Och det är klart, det stör väl. Ja. Han är väl rädd att det ska störa i hans, alldeles oavsett om det finns någonting i det här eller inte, så stör väl det hans lag här och nu. Och de har ju jätteviktiga veckor framför sig.
Ja, för jag läste till och med att Liverpool har fått en utökad lönebudget för just den här skulden, att han ska liksom, det är därför han ska gå dit. Och man då till och med har en utköpsklausul. Eller att man kan köpa ut honom för att han har liksom fortfarande tid kvar på kontrakt. Alltså så mycket uppgifter.
Okej, finns då. Det är så detaljerat.
Ja, visst. Mm. Ja, men det finns ingen bäring.
Då... Men tänk om han nu tar över här i sommar.
Så.
Då vet jag inte.
Nej.
Jag som alltid litar på portugisisk media.
Mm. Den är TikTok-granskad, ja, som du brukar heta. Säkert. Vad tror vi då? Tror vi inte han gör det? Eller kommer...
Nej, det gör han ju inte. Men vem tar över? Det är ju en stora gåta.
Alonso stannar ju i Leverkusen.
Ja. Vem tar över till det? Du som har koll på grejerna.
Jag vet inte. Nej. Jag tycker det här är jättesvårt.
Jag vet att du inte vet, men vad tror du?
Jag tror ingenting just nu. För att jag vill inte säga någonting som gör Amorim upprörd.
Han blir så ledsen, stackare.
Veckans säkra.
I samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Fram med kupongen! Den här lördagen ska vi sätta oss och skicka in lite säkra på den. Jonas, hur ser det ut för dig?
Säker match nummer 11. En riktig källargrisfight i botten på The Championship. Det är Sheffield Wednesday som hemma på Hillsborough tar emot Stoke. Det här är en jätteviktig match. Och Danny Röhl... Sheffield Wednesdays tyska tränare har ju gått ut och sagt att vi behöver publiken med oss. De har blivit utbudade flera gånger hemma. Det är en sån här riktig ångestmatch. Det är inte ett dugg kul att bo i Sheffield längre. Men jag tror att de fixar det här och fixar kontraktet. Match nummer 11, säker hemmaseger. Sheffield Wednesday Stoke.
Jag spanar match nummer 1 istället. Där är det Bournemouth som tar emot United.
Ja, United kvällsmatchen.
Som inte har något att spela för. De är ju rökta från Europa och hela den biten och ligger så långt efter. Så jag tänker mig att de kommer åka på dyngtorskar. Nej, dyngtorskar är inte ta i, men de kommer torska i alla fall.
Hemmaseger för Bournemouth.
Så är det, match nummer 1 helt enkelt. Okej, då ska vi ta och knyta ihop säcken för den här veckan, för den här podden. Inte helt illa pinkat skulle jag säga, eller?
Men det händer ju så väldigt mycket de här veckorna när det är Europaspel och när allsvenskan är igång igen. Det känns som att vi hade ju kunnat göra liksom en hel timme till.
Mm, det hade vi faktiskt.
Jag får ett jätteroligt mejl här till 90minuter@rockklassiker.se från Annika Evers. Tack så hemskt mycket för Sveriges roligaste fotbollspodd.
Oj, vad fina ord.
Jättefint. Mm.
Också lite otippat kanske. Mm. Mm. Vi vill ju verka mer insatta och seriösa kanske.
Ja, så jag tycker det är en tung journalistisk produkt. Här ska inte skojas någonting. Alltså.
Nej, faktiskt inte.
Micke, du gör ett bra jobb som poddhost.
Nu ska vi ta och trycka på stoppknappen. Glöm inte att gå in och betygsätta oss i den här podden. Man får ljuga, det är helt okej. Okay. Det är inga konstigheter att sätta en femma. Så, jag ska själv göra det.
Har du satt en femma? Är det betyg 1-100 man sätter? Eller vad är det för slags betyg?
Alltså, vi kan inte själva sitta och såga. Jo, det kan vi. Ja. Hörrni, vi hörs igen nästa vecka här i 90 minuter plus tilläggstid.